Elmer,
ja.
Ja, du ska tala om Petteri Orpo idag.
Det stämmer.
Ja, vad liksom för att du tänker att...
Jag tänker att Orpo beter sig som en katolik som har förlorat sin tro. Det är min tes.
Okej, okay, wow. Det är spännande. Mm. Mm.
Fridykning och friklättring, selfies från kyskrapor. Jag har funderat på vad liksom som driver folk till sådana extrema upplevelser där man sätter livet som insats. Men Andrea, du tar oss sen då till Österbottens slättar. Du har tittat på den omtalade reality-serien Pilsnärraggare.
Mm. Den är ju alldeles ny och mycket, mycket het nu. Så jag brände av den i helgen.
Och vad tänker du? Tänker du att det är dags för så här raggarkultur att ta sig in i finrummet?
Ja, jag tänker mig att de har ett moment nu, raggarkulturen. Och jag vill lite fundera med er vad det beror på och kanske också varför jag inte helt förstår den.
All right, bra. Välkommen Andrea Reuter.
Tack.
Välkommen Elmer Bäck.
Tack.
Jag heter Kia Svetihin, det här är Sällskapet. Du får börja, Elmer.
Jag skulle vilja tala om det här ämnet, främst av två orsaker. Dels för att de som känner sig direkt träffade säkert känner för tillfället att Finland är en ganska fientlig och ogästvänlig plats. Så därför så tycker jag att det är viktigt att om man får en chans så är det viktigt att säga ifrån offentligt. Och för det andra så tror jag att det här tillsammans med klimatkrisen och farorna kring artificiell intelligens så tror jag att det här är de tre stora kors som vår generation får bära. Så jag tänker liksom att det är viktigt att formulera sig runt den här frågan. Och för att parafrasera Kaurismäki, för jag kommer inte ihåg det exakta citatet. Människans uppgift är att hitta en moral och sen försöka leva efter den. Och jag tror att det är tid för det och att hålla ögonen på bollen för att vi lever konstiga tider.
Mm.
Och ett tydligt bevis då på att vi lever konstiga tider är det att det väldigt komplicerade plötsligt har blivit väldigt enkelt och det väldigt enkla plötsligt har blivit väldigt komplicerat. Och jag tänker då till exempel på det här med Hesarens utfrågning här för en tid sedan. Så de frågar finländarna då om rasism och så här. Och det visar sig att en alarmerande stor del av finländarna har svårt att definiera då vad man menar när man talar om rasism i Finland. Det tycker det är svårt. Alltså att förstå vad det egentligen man talar om när man talar om rasism. Definitionen. Och då tänkte jag så här att när har det här nu blivit svårt? När har det blivit svårt att definiera det här? Men det har ju lagts arbete på det här. Jag tänker mest på Ville Rydman som ju var inne på det här tidigare när han sa att han frånsäger sig rasismen som enligt den klassiska uppfattningen. Så sa han. Den frånsäger
just,
han
sig. Just så. Ja,
den klassiska uppfattningen. Om jag då
vad är det klassiska? Jag vill veta, vad är det några onda
om jag tolkar honom rätt så tror jag att vad han menar då är att, alltså att det vad han anser, inte rasism, men att många skulle tolkas som rasism, men det är för att deras definition av rasism är fel. Det tror jag liksom det är det han menar. Och så vidare så tror jag att han menar att egentligen så finns det ju ingen konsensus om vad rasism är. Och då vidare alltså att man kan egentligen själv avgöra vad som är rasism.
Ja, man får själv bestämma.
Så är det, exakt.
Men alltså, så funkar ju inte världen.
Nej, men jag tycker att det här känner man ju igen ganska mycket från Putins Ryssland. Jag tänker att idén är inte att få dig att tro på något specifikt, att säga så här är det. Utan idén är att så liksom tvivel och så att man får den här känslan att det är omöjligt att veta. Ingen vet. Alltså det här är så komplicerat så att egentligen det vad du tror själv det som är sant. Och det här är liksom tror jag helt alltså nog en liksom
taktik.
Exakt.
Alltså,
jag.
Ja, de är ju, påminner ju lite tycker jag om Kremls sätt att prata.
Jo, no, jag tror att det här trollande
ja,
nog. Det här är just det. Och just det där liksom, jag tänkte att det är ju spännande där med Ryssland just att de, det var ju inte liksom just att de kommer ju ofta med massa alternativa teorier. De är ju inte liksom sådär, det var inte så att vi sköt ner det där flygplanet utan egentligen var det så här, utan de säger det kan vara det här, det kan vara det här, det kan vara det här, det kan vara det här. Och till slut så känner alla då så att det finns 100 olika teorier, ingen kan veta.
Sannfinländarna hade ju sitt årliga, vad heter det, årsmöte?
Partikongress
nu. Ja. För det där, förra veckoslutet. Och det där, då så skrev Anna-Lena Laurena, hon alltså, Purra hade ju ett sånt tal där hon var sådär, det är mediernas fel. Och många var såhär, åh, titta, de beter sig som Trump, liksom att de hatar media. Men Anna-Lena Laurena skrev då att lyssna på Purras tal om mediernas klappjakt på de stackars sannfinländarna. Den här kombinationen av att samtidigt vara brutal mobbare och gråtande lipsil är som taget ur Kremls instruktionsbok bok. Man blir oerhört hepen och sårad när man inte längre får mobba fritt.
Mm.
Mm.
Det är ganska liksom skrämmande att hon säger så.
Ja, ja, och hon har ju koll på det där.
Mm. Ja, om man säger klappjakt. Alltså om ni inte skulle ha gått och sagt de där sakerna och varit sådana idioter så skulle det inte ha blivit någon grej.
Men jag tycker de beter sig som femåringar.
Ja, verkligen.
Men, sådär, att man slår någon och sen slår den tillbaka och sen är man sur på den som slår tillbaka.
Ja, men jag tror just att de sätter det i det system. Jag tror att det är liksom mer planerat än så, vilket gör det lite skrämmande. Alltså jag tror att det är liksom, ja, jag tror att de vet vad de håller på med.
Det är ju synd att vi har demokrati i vårt land.
Men samtidigt då, som vi har den här då, så att det här, det enkla blir komplicerat, så vankas det ju då istället väldigt förenklade lösningar på väldigt mångfacetterade problem, och det är ju då framförallt mindre invandring som är då svaret på det. Men vi lever ju inte i ett vakuum här i Finland, utan samma sak händer ju nästan över hela Europa också i övriga världen. Och i och med nu att dessa eller liknande partier då har haft så stor framgång, så har det ju prövats hela tiden olika strategier. Först försökte man ju frysa ut dem och det funkar inte, och nu bjuder man in dem då i finrummet på bred front. Och det här, enligt New York Times då, så ses Giorgia Meloni, då Italiens premiärminister, och hennes parti Italiens bröder, så de ses nu av vissa då som ett bevis på att det här är en fungerande strategi. För att Meloni har då tonat ner vissa, och det ska då sägas inte alla, men har då tonat ner vissa av sina extrema tendenser, och nu är hon till exempel på god fot med Joe Biden och de träffas. Tanken är alltså den att när de här högerextrema partierna då blir en del av makten, så blir de liksom rumsrena automatiskt, och de blir vanliga högerpartier bara av själva posten och ansvaret och behovet av att samarbeta. Men
alltså, det här tror jag inte.
Nej, jag tror inte heller. Och jag ställer mig väldigt tvivlande. Och här tycker jag att samfinländarna är det bästa beviset på det här. För sex år sedan så var ju samfinländarna något av ett vänsterparti under Soini. Så på 6 år så har de liksom gått från att vara ett vänsterparti till något som liknar samlingspartiet. Då, alltså om vi tänker ekonomisk politik. Så att, alltså, att det skulle bli ett vanligt högerparti kan ju inte vara sant. För 6 år sedan så var det inte ens ett ovanligt högerparti.
Mm.
Så jag ställer mig mycket tvivlande.
Och jag tänker det där med rumsen. Det blir väl inte mera rumsrent att vara en total rasist bara för att man säger de där sakerna istället bara mellan sina egna människor och inte offentligheten.
Ja.
Och jag läste, man blir ju inte mindre rasist av det.
Mm.
Jag läste i DN en analys om att Meloni också är egentligen framstår som mera, nu ska jag inte säga rumsrent, men alltså mera center. Liksom, att när man tittar på EU-politik, så står hon liksom, hon är inte ytterhöger, utan hon är mer ett normalt högerparti. Att när det gäller liksom ekonomi och migration och stödet till Ukraina, så liksom är hon inte så ytterhöger som man tidigare har trott.
Mycket har det handlat om det där att hon är så pro-Ukraina, för man var rädd att hon skulle vara på Putins sida, men det har hon inte alls varit. För till exempel Marine Le Pen har ju flirtat ganska mycket med Putin, och det var man liksom rädd, och där har hon väl fått mycket points in just med USA. Men jag tror också att det egentligen handlar om att de har så stort stöd att folk nu vill samarbeta med dem, så de vill liksom säga att det är okej, och det ser vi ju här i Finland samma sak. Men samfinländarna har ett stort stöd, och det måste vi ju ta på allvar och respektera, för vi lever i en demokrati. Och jag ser liksom ingen mening med att demonisera partiet och väljarna och dess väljare. Men snarare så tror jag det är väldigt viktigt att försöka förstå varför nu liknande partier egentligen är så populära överallt. Alltså var i ligger dragningskraften? Och Janne Saarikivi skrev en intressant kolumn i Helsingin Sanomat då 25.7 om Purras tidigare skriverier. Och han tar då upp de här starka tendenserna vi har i vårt samhälle om att ta då upp gamla skriverier, ta dem ur sin kontext och sen döma folk i nuläge utan pardon. Och han menar att vi lever i en tid då du ofta döms efter ett enda misstag utan chans till förlåtelse. Och alltså jag håller med om det här, att vi lever i en mycket dömande tid. Och där man ofta med ont uppsåt försöker få folk att se så dåliga ut som möjligt. Och att man gräver i gamla saker bara för att hitta smuts, så att säga. Och sen kräver ursäkter som ändå inte godkänns. Men jag ställer mig jättetvivlande till att det är det som har skett här. Därför att samfinländarna befinner sig i en maktposition i samhället, och folk har rätt till information om deras åsikter. Och de har fått många chanser att avsäga sig dessa utsagor. Och det hade gjort sådär, tycker jag, åtminstone föga övertygande. De har gjort liksom så lite som möjligt.
Men det är väl något sant att alla mina röster ska fatta att jag ju inte menar det här. Men på papper ser det ut som det är någon. Det är som sådana ursäkter att ja, jag är ledsen om du tog illa upp. Mm. Inte för att jag sa en fintig sak. Mm. Liksom.
Nåja, och vidare skriver han då att Purras skriverier var skrivna i ett så kallat safe space. Och han har då citationstecken runt,
hur är en blogg
runt
safe space.
Men han har sett citationstecken. Nej, jag tror att det här är liksom...
Är det
ironi? Pikar.
Ja,
det är ironi. Han pikar. Ja, men Sarki skriver då att Skriptaforum är en raljerande plats där man kan släppa på trycket och våga vara politiskt inkorrekt. Och det är också säkert sant, men här blir jag liksom lite illa till mods för att jag tror helt enkelt inte att rasismen funkar så. Jag tror inte att man kan släppa liksom lite på det rasistiska trycket. För att om det är något som historien visar oss så är det ju att rasismen bara blir hungrigare av att äta. Så det är liksom inte samma sak som att man talar lite skit tillsammans om chefen efter jobbet med sina jobbkompisar. Utan det handlar ju mer om ett sätt att uppfatta världen på. Och jag tror att det bästa sättet att se på det är ju att se på det ungefär som man ser på en konspirationsteori. För att i någon form är det ju en konspirationsteori, därför för att dess upprinnelse är ju bevisat felaktigt. Det existerar ju bara en människoras. Så att om jag skulle säga så här, att jag skulle vilja släppa lite på mitt QAnon-tryck, så tror jag att det skulle liksom låta lite konstigt. Nåja, men jag tänker i alla fall att det går att försöka förstå vad som leder till dylika tankar och vad som leder till att de blir så populära utan att för den delen godkänna själva tankegodse. Och här är liksom Touko Aaltos, alltså han är då Gröna partiets tidigare ordförande, hans uttalande, min ledstjärna. Han sa, ymmärtäminen ei ole samma asia kuin hyväksyminen. Alltså att förstå är inte samma sak som att godkänna. Så jag tror alltså på att försöka förstå varför vi har hamnat där vi gjort. Samtidigt som jag är övertygad om att en total nolltolerans mot rasism är den enda rätta hållningen. Och här kommer vi in på Petteri Orpo och hans nolltolerans. För att om det är någon som man kan vara liksom på riktigt besviken på så är det väl nog honom. För att det är ju, för det första sitter han på den yttersta maktpositionen och han är då alltså ytterst ansvarig för vad som tillåts och inte tillåts inom regeringen. Och sen är det han ju också det att han går så tydligt emot sina tidigare övertygelser. Och jag har lyssnat på honom de här senaste månaderna och funderat på varför låter det här så bekant? Och så kom jag på det. För jag har ju talat tidigare om att jag har en mexikansk fru. Och Mexiko är ju ett väldigt katolskt land. Och det gör att vissa inslag i kulturen känns lite konstiga för en som kommer då från Finland var kyrkan spelar en ganska undanskymd roll. Så till exempel fick min hustru och jag inte sova i samma rum tills vi gifte oss om vi besökte släkt eller familj i Mexiko. För att då kan ju synden inträffa. Och vissa håller sig till de här reglerna för att de faktiskt är starkt troende, men många håller sig också till de här reglerna för att det är kultur. Och alla vet ju att vi bor tillsammans annars, så alla vet ju att synden inträffar. Det är bara att synden ska inte inträffa här. Och så börjar jag tänka sådär att det är så Orpo behandlar rasismen. Han behandlar den som en katolik som tappat sin tro, men som ändå håller fast vid kulturen. För att hans nolltolerans mot rasism betyder ju ni får syssla med hur mycket rasism som helst, bara det inte A, läcker till pressen, B, försvåra mina internationella kontakter eller framförallt C, pappa Niinistö som ännu är troende får nys om saken. Och när det ändå går över gränserna så är det ju också katolska botemedel som vankas, be om syndernas förlåtelse, 3 Ave Maria så kör vi igen som ingenting har hänt.
Men du har, alltså det där, jag tycker det där är så intressant för att när hela det här Purras skriverier och så vidare uppdagades, alltså var det jättemånga som var förvånade över att hon är en full-blooded rasist liksom. Är det förvånande att ett rasistiskt parti, förlåt, ett ytterhögerparti har rasistiska tankegångar? Mm. För mig betyder inte en ursäkt någonting. Alltså nu är ju de där tankarna är ju kvar där inne i dem. Man ser ju på henne liksom när hon är livrädd för alla som har en annan hudfärg på ett tag och hon är allra helst förskjuta dem. Mm. Det är rasism. Det hjälper inte att hon ber om ursäkt. Mm.
Men jag blir också, jag tänker att det är ganska farligt vad det här gör med vår kultur överlag, för det här liksom urholkar viktiga koncept som till exempel just nolltolerans mot rasism. För nu är det nersolkat, för det betyder bara nolltolerans mot rasism inom citationstecken. Mm. Och det ironiska är att Petter Orpo själv uttalar sig om sin rädsla för att vi håller på att bli amerikaniserade. Och då menar han alltså att den här tudelningen i samhället, men sanningen är att vi håller på att bli amerikaniserade, och då menar jag post-Trump-amerikaniserade, just genom Orpos handlande, i och med att ingenting längre betyder någonting. Allt är bara ord. För att Finland har varit känt, och även så som vi själva har uppfattat det, som ett land som framförallt är ärligt och som tror på auktoriteter, polis och politiker, nästan till en naiv grad. Men jag tror nu att vår tid av oskuldsfullhet är förbi. Och sen hjälper ju inte heller SFPs fumlande sådär nämnvärt. och så tycker jag att man märker att här möter vi igen de här två starka trenderna i dagens samhälle. Då menar jag då det performativa, alltså att det enda som är viktigt är hur det ser ut, inte hur det egentligen är. Och sen suktan efter det autentiska. För att just genom att Henriksson och Orpo framstår som så uppenbart performativa, när de är totalt chockade över alla de här skriverierna som har kommit i dag. Det verkar vara de enda två personerna i hela Finland
som inte
kunde tänka sig. Som är sådär, vad är det här? Jag hade ingen aning! Vad är det som händer? Alltså, det är de enda människorna i hela Finland. Alla andra, oberoende vad du har för politisk ståndpunkt, så är liksom inte alls förvånade.
Anna-Maja Henriksson sa ju i någon intervju också att skulle jag ha vetat före vi bildar regering med samfinländerna att de är så rasistiska, skulle vi inte ha gjort det. Man bara, men vad har du trott att de är då? Att de tycker om alla sorters människor.
Nej. Så det är ganska, ja, och sen speciellt liksom, jag tänker
det är inte liksom inte en klädsam hållning att försöka utmåla sig själv som naiv samtidigt som man ska vara en kompetent vuxen politiker. Det liksom, det går inte riktigt ihop. Nej.
För jag tänker att det enda som kanske folk var chockade över var hur grov det var, men annars var väl ingen så där egentligen jätteförvånad. Och speciellt så blir det här ju konstigt just därför att man vet att både Henriksson och Orpo visste för några år sedan precis vad det handlar om. Men nu har de liksom plötsligt glömt det.
Ja,
men okej. Okay. Och sen i den här stora fruktansvärda chocken som de då befinner sig i så kräver de någon slags så här performativt krypande till korset av sannfinländerna som inte alltså övertygar igen någon. Alltså varken egna eller övriga. Och då tycker jag att det är ganska uppenbart att för de sannfinländska väljarna så känns de egna politikerna som autentiska och ärliga i motsats till de här politikerna då som känns just som nidbilden av politiker alltså, med allt sitt opportunistiska politiserande.
Ni alla vet ju Sebastian Tynkkynen. Man lärde känna honom i Big Brother för 10 år sedan. Och han är alltså nu tredje vice ordförande för sannfinländarna. Han sa i A-studio på måndagen att de tänker nu verkligen inte be om ursäkt för vad de har sagt. Och det är väldigt ärligt. För de tycker inte säkert att de ska behöva.
Nej, och det här är just det som har också hänt med Trump. Alltså det är ju det vad de också säger, att alla de här andra, de bara ljuger och de bara pratar och ingenting. Ja, det här bara bevisar deras tes. Och det gör den bara starkare, för det hörde jag ju också att samfinländerna är mera liksom enade än någonsin. Och jag kan förstå varför det ser ut för dem just som det ser ut. Och det ser ut för dem som att det är en klappjakt och på att de här bara ändrar och att de visste, för att klart de visste. Så de vet att Orpo och Henriksson har vet allt det här och de har varit helt okej med det. Och nu plötsligt är de jättechockade. Så det ser ju löjligt ut, alltså för alla. Nåja, i alla fall. Men hundhuvudet ska ju såklart bäras av Orpo. För att makten ligger ju framförallt i hans händer. Och jag tycker att Orpo har blivit liksom djävulens advokat då i ordens verkliga betydelse. Jag understryker då att jag inte, när jag säger djävulen, syftar på någon enskild person, utan på rasismen i sig. För att Orpo åker runt i världen och försäkrar folk om att det inte finns någon rasism i hans regering, inte någonstans. För att Orpo tror, precis som Soini gjorde före honom, att han kan kontrollera djävulen. Men det är inte så det går. Djävulen kontrollerar dig.
Dum, dum, dum.
Verkligen.
Good kitty. Gud vad sorgligt.
Nå ja.
Ja. Men sådär, vad tror du, Elmer? Tror du att vad tror du kommer hända?
No, alltså,
tror du att SFP, det skulle vara om någon vecka, alltså i början av september ska de ju rösta om förtroende i regeringen.
Alltså det värsta är att jag ser bara dåliga möjligheter, för att om nu regeringen faller, så vilken offerposition blir de då i samfinländerna? Och då tycker de ju att demokratin inte haft sin gång. Alltså de har ju satt sig i smeten nu. Alltså det är ju en jäkla soppa. tappa. Alltså jag vet faktiskt inte hur man kommer ut ur det här. Så att jag ser inga bra, att om regeringen nu faller så kommer ju också att ha ett jättedelat Finland. Och om regeringen då håller igång, jag vet faktiskt inte. Jag ser inga ljuspunkter.
Är du deprimerad?
Nej, alltså jag är inte deprimerad, men jag tänker just att där tror jag bara att vi måste liksom hålla ögonen på bollen. Men jag tänker också att jag ser inte heller någon idé med att vi går mot någon slags inbördeskrig var vi bara skriker åt varandra och hatar varandra. Så jag tror att det finns ju också någonting som är i samhället fel som gör att folk dras till de här. Det finns ju också någon, man måste ju också tänka på orsaken att folk dras till det. Där blir jag också rädd för det här att nu kommer det att käras av Orpo och sen så står Purra bredvid och visar med hela handen vem som är de skyldiga. Alltså att Finland kommer att få det värre och det kommer att bara öka. För att det är ju enkla lösningar. Men folk mår dåligt och jag tror att det måste man förstå. Man kan liksom inte demonisera det. Det här kommer ut av att folk mår dåligt. Alltså, och sen kan man ju fråga, varför mår folk så dåligt? Men jag tror att där måste vi komma. För att det är att vi bara liksom hatar. Annars så tycker jag att hela vårt samhälle är så dumt för att det är bara skrikerier. Men det hjälper ju inte heller någonting. Men samtidigt tror jag att jag är rädd just för det där som Sarki är inne på. Att plötsligt när man börjar förstå då varför det här är, så börjar man plötsligt förstå också den där hållningen. Mm. Det är helt emot. Inte behöver man ha någon förståelse för rasism. Liksom överhuvudtaget. Bara, man kan ändå förstå att folk dras till det av någon orsak, men inte behöver man sen börja godkänna det. Det behöver man inte. Och det är jag rädd för, att jag tycker att det lite finns sådana tendenser nu.
Vad har du, Andrea, för så här? Vad är din politiska analys?
Jag har tillbringat sommar med att undvika alla sorts nyheter. Så att jag har inte riktigt en politisk analys alls kring den här grejen. Däremot kan jag säga att det väcker liksom olika sorts känslor. För sen när jag ska tala om pilsnärraggare senare, så jag tycker samtidigt att det, om man tittar på hur världshistorien har varit, att liksom vem får komma till tals, så har det alltid varit en elit, på något sätt en bildad elit, ofta urban. Och det finns något jättefräscht i att nu får andra, nu är det mer variation i vilka som får liksom komma till tals. Men nu är man ju väldigt, väldigt besviken över att det som kommer till tals är att man vill sänka bensinpriser och inte ta in invandrare. Alltså det är bara...
Och skita i klimatet.
Nej, men det känns också som att liksom förut när det var, när du talade om inbördeskrig för 100 år sedan, när det var finska inbördeskriget, så var det mellan kommunister och borgare. Och där kan man liksom förstå på något sätt båda sidorna. Och det handlar om rättvisa för alla. Men att den här folkliga högerpolitiken handlar ju inte alls om rättvisa för alla, utan det handlar bara om att nu ska det vara rättvist för mig som är en vit finne som bor på landsbygden, men alla de där jävlarna som kommer hit ska inte ha rättigheter, och inte ska ju heller de där liberala suvakina ha liksom bestämma någonting. Så att det känns som att kampen handlar inte alls om att göra samhället bättre, utan att göra det bättre för bara en själv. Och det är ju höga politik, kanske lite annars också ekonomiskt. Så det är bara liksom jättedeprimerande hela grejen.
Men sen tror jag nog att många känner att just att eliten och har ett sånt förakt mot dem. Och att de känner att den här partiet säger att de är värda något. Jag tror inte bara att det handlar om egen vinning och att jag ska ha det. Utan jag tror att
om
det
att bli sedd.
Ja, jag tror att det är folk som upplever att eliten tycker att de är dumma, skit, har dåliga åsikter, borde inte höras på. Alltså jag tror att det finns en sånt förakt där. Och så tror jag att bara det plockas upp jäkligt effektivt. Men, och det är det som jag tycker är så skrämmande, just det där, tänk att det var ett vänsterparti, nu är det ett högerparti. Det är liksom inte den ekonomiska biten, utan det är något annat. Det är något annat de får. Och jag tror att det är den där att jag känner att liksom ingen bryr sig om mig, ni tycker alla att jag är skit. Och sen är det liksom bara så här, mitt finger.
Men man blir så förbluffad över liksom saker människor kan säga. Och om vi nu inte tänker på Finland, utan man tar då USA. Det är så tacksamt att prata om USA och Florida. Så jag hörde på en podd, Magnus och Peppes podd, var det, och Peppe sa att den här Ron DeSantis, att han har tappat jättemycket, liksom, att det är Trump som kommer att bli deras kandidat. Och det där, bland annat så har Ron DeSantis i Florida också bestämt att afroamerikanerna på ett plan ska vara tacksamma över slaveriet för att de lärde sig så mycket. Förstår ni att man kan stå och säga sånt här inte för
han
mig?
Han sagt så.
Jag liksom, det är så främmande. Att, men du vet hela den där hans politik med, med anti-woke, liksom att man inte ska läsa böckerna om slaveriet därför att det är så fräckt mot de vita. För att de har faktiskt, de behöver inte...
Men de kan bli kränkta.
Ja, och då, i det här ledet har han sen också sagt att dessutom kan de också vara tacksamma för att de lärde sig att plocka bomull på fälterna typ. Liksom, vet du, man blir helt sådär, alltså man gapar. Alltså, man
Jesus
gapar.
Christ, det finns liksom inga gränser.
Det är gränslöst.
Men det är väl just det att liksom det med det Santis är ju att om du tävlar mot Trump så måste du utmanövrera Trump. Ja. Då måste du gå ännu ett steg längre än Trump. Det är det handlar om. Och det här handlar också om, men det här är just det problemet, där tycker jag också vänster-höger är så problemet just när det inte handlar mer om ekonomi utan det handlar bara om liksom värdering. Och så handlar det bara om att folk egentligen hatar varandra och spyr galla på varandra. Och det förstärker ju båda sidor. Mm. Det är det som är problemet här. Jag skulle gärna gå tillbaka till en höger-vänster vad det skulle handla om ekonomiska grejer. Jag tycker också att vi skulle borde ta hand om de som verkligen har det svårt. Och det är ingen skillnad på hudfärg. Det är inte heller så att de vita som har det svårt bara fuck you, håll käften, ni är bara shit. Det är inte det heller. Det är att ta hand om dem. Problemet är att vi har tappat många människor till en sån här extrem hållning som jag inte alls tror att det egentligen är det de är. Jag tror inte att de har fötts rasistiska. Jag tror inte att grejen är att vi ska hata alla rasister. Jag tror att grejen är att det har liksom gått fel. Det har gått jäkligt fel och vi tar inte hand om folk. Sen, den kritiken ger jag nog åt högern att det verkar ju vara som att högern har lättare då att godkänna de åsikterna. För jag tror inte att SDP skulle gå med på att sitta med samfinländerna och säga att det här är okej. Så där ska nog, tycker jag, högern få sig en smäll. Alltså samlingspartiet, men ja.
Får man inte hata alla rasister då?
No, alltså jag tror inte att det gynnar något, för då ska du ha inbördeskrig. Jag tror inte att det gynnar att hata människor. Jag ser, du kan hata rasismen. Jag hatar rasismen, och den är helt, men jag tror inte att du gynnar någonting att hata alla rasister.
Kan du ro ensam över Atlanten? Kan du dyka 100 meter ner i havet utan syre? Eller kan du utan säkerhetsrin och klättra upp på yttre sidan av en 300 meter hög byggnad? Att pressa sin kropp till max är det ju jättemånga faktiskt som gör nu. Men att sen då samtidigt utsätta samma kropp för livsfara. Så det är inte så många som mäktar med det. Varje gång jag öppnar min Instagram så möts jag av Jari Saarios röda och skäggiga face. Vet ni vem Jari Saario är? Ni följer inte honom tidigt på Instagram.
Det låter bekant, men...
Ni vet nog när jag nu berättar. Det är den där brandmannen som först rodde från Kanarieöarna då över Atlanten och kom till Antigua. Och sen ror han tillbaka. Det gör han nu. Och det där, han ror då från Kanada till Finland och han tror att han kommer fram i oktober, november. Alltså han ror i flera månader. Och det där han varje dag är det något som är fel. Man ser bara honom när han rodar ensam i en sån där liten båt på Atlanten. Och där han gnäller, det blåser 30 meter per sekund ibland. Alltså det, och han stöter sitt huvud, han blöder, han får inte mat, han firar sin bröllopsdag där. Men han fortsätter att ro. Varje dag ror han. I april i våras så fick spanska Beatrice Flamini se solljus igen. Hon var 500 dagar instängd i en grott. Hon har också ägnat sig åt extremsporter och det där orsaken att hon var i en grotta, hon var alltså nästan 2 år ensam och isolerad, 70 meter under jorden, utanför en grotta i Granada i Spanien. Det här alltså för att flera universitet och en sömnklinik ville studera hur social isolering och desorientering påverkar människans uppfattning av tid. Och då, dygnsrytm och sömn. Och det där, när hon befann sig där då, så tilläts ingen kontakt med henne. Att hon hade också sagt så att om någon dör liksom, av mina nära så får hon inte säga det. Hon uppger då för medier att också de som kände henne så respekterade då hennes val. Men då när hon kom upp ur grottan efter då, nästan 2 år där så visste hon till exempel inte om Rysslands invasion av Ukraina. Och hon hade samtidigt då en stöd av en grupp som höll hennes då fysiska värden och mentala hälsa i skick. Till exempel kunde hon också skicka upp till dem skräp och så fick hon ner avokado, färska ägg och rena t-shirts. Så kan man göra. Jag kan ju inte heller förbigå att ni vet de där 4 miljardärer var de säkert som hoppade in i den där ubåten för att fara. Mm. När jag tittar på Titanic, det är också galenpannor. Remy Lucidi, en 30-årig fransman, han skulle i slutet av juli göra det han brukar göra, nämligen klättra upp för någon hög byggnad och ta en selfie. Den här gången ska han klättra upp det för Trigunter Tower i Hongkong, 68 våningar. Men någonting gick fel och istället så föll han 220 meter då omedelbart. Vet ni de här? Jag följer ganska många. Alltså jag följer sjukt mycket konstiga saker på internet. Men så här typer som klättrar upp på höga byggnader illegalt.
Jag kan inte titta på
det. Jag känner till det väldigt teoretiskt, för att om någon börjar visa något sånt, alltså jag får sån mega panik.
Ja. Men i varje fall nu när Remi skulle klättra upp då för den här byggnaden i Hongkong, så var det så här att förstås så var det någon säkerhetsvakter som var så där att hej, vad gör du? Och han bara nej, jag har en kompis på 40:e varningen, lurar han då. Mm. Nu så klättrar han, men sen fastnade han på en avsats och så knackade han på ett fönster för att tillkalla en städare som blev livrädd, och då föll han. Alltså jag tror inte att städare gjorde att han föll, utan han bara inte kom in och sen föll han och landa på en uteplats och do. Okej, jag ska idag alltså prata om, jag vet inte ens, ska man säga extremsporter, utan så här människor som pressar sig.
Det är ju inte så extrema. Extremsport det där, va?
Nå, vissa av de här mina exempel är ju sport. Jag tänker så här, att klättra upp för en byggnad, du måste ju vara ganska, ja, du måste ju träna lite friklättring där.
Ja, visst är det ju extremsport.
Men extremsport har jag nu lärt mig efter att jag har läst på här, att det liksom innebär då en hög grad av risk. Och så kräver det just stor fysisk expertis. Men sen alltså det att man också måste ha sådana specialkunskaper. Man måste vara speciell för att klara av det. Så det har jag lärt mig om att titta på en massa dockare. Det är ju speciella människor som pressar sig till sånt här. Att håller man på med sånt som att till exempel fridykning, så kanske man har någon önskan att hitta något där nere. Jag vet inte. Men
jag tänker att just det så, en av de sjukaste grejerna är ju den där wingsuit. Alltså att man har lite som en sån här fladdermus.
Paraglider, man flyger iväg, ja.
Fast det är inte samma sak. Paraglider, men okay. Wingsuit.
Jag har sett när jag läste på så såg jag, för att det är ganska pop.
Det är ganska populärt. Och det är också, jag tror att det är den sporten som har flest dödsfall, liksom, jämfört med hur många människor som, alltså per utövare. Och då är det helt enkelt att hoppa från höga berg och flyga. Det är egentligen bara som en halare som har lite sådär vingar. Liksom. Och också just så att träffa rätt så att man åker igenom ett hål i en klippa och sådana här grejer. Och där tänker jag att man kan ändå på något sätt förstå. För jag kan tänka mig att det är extremt fet känsla att göra den grejen. Mm. Eller fridykning, att det är liksom en helt jättefet känsla. Men jag förstår inte, vad är det för fet känsla att sitta i en grotta? Eller på något sätt, alltså, ja, det där finns liksom en adrenalin-junkie-grej i det. Att det kan jag förstå mera.
Och jag läste om det någon gång när jag läste om sådana meditationsgrejer och sånt. Och då sa de just att den där grejen är det att när du är i en sån var, alltså som en livsfarlig situation, så måste du vara 100% närvarande. Ja. Du kan inte tänka på något annat. Och det är en underbar känsla. Och det är liksom, jag menar, du kan försöka nå det med att meditera, men det här är liksom meditera on acid. Det är liksom, det var det lite är. Och att därför den här kicken, för att du känner att du är vid liv.
Exakt. Liksom. Alltså det finns ett sånt här belöningssystem hos extremsportarna. Och det här systemet, så det matas på allt eftersom man klarar av att pressa kroppen. Alltså lite till ännu, lite till. Ni vet, därför blir det ju så här, dyker djupare och djupare hela tiden och vill sätta nya rekord. Och om man varje gång spelar med livet som insats, så känns det ännu lite bättre när man klarar av det. Varför funderar jag på det här just nu? Jag hade ju en massa exempel på så här just att någon ror över Atlanten och någon far ner till djupet i Atlanten och så vidare. Men sen har jag också tittat på en otroligt fascinerande men samtidigt jättevidrig dokumentär som heter The Deepest Breath, som finns på Netflix. Har någon av er sett den?
Nej, tyvärr inte, men låta. Men jag är genast
intresserad. Ja, hem och se på den. Men alltså, den är ganska jobbig att se på. Det är lite som vårt politiska klimat just nu. Det är jobbigt. Svetten bara rinner när man sitter där och tittar. Det som ni, jag kan inte tro annat än att ni har sett The Big Blue. Jag tänker, jag kan inte prata om fridykning utan att nämna Big Blue av Luc Besson från 1988. Kommer ni ihåg den?
Ja, förstås.
Jag kommer inte ihåg. Alltså, jag tycker att jag har sett den. Men jag har
liksom, Jean-Marc Barrault.
Ja. Och Jean Renault, alltså Leon huvudrollsinnehavare. Men det handlar om två fridykare i världsklass. Och sen kommer det in en vacker kvinna och bla bla. Det är en jättevacker film. Ja, men The Deepest Breath finns alltså på Netflix, handlar om fridykar världskärnan. Hon är 31 år gammal idag, italienska Alessia Cecchini. Och det där, nu har ingen av er sett den här, så nu ska ni stänga ögonen och så ska jag berätta. Så här börjar hela dokumentären. Alessia kör en bil på Bahamas. Hon är alltså på Bahamas därför att hon tävlar i sån vertical blue fridykartävling. in the blue hole. Och det där, hon får en fråga av en osynlig passagerare om dödlighet och då svarar hon så här. Ärligt talat tänker jag inte på döden. Jag är inte rädd för döden. Jag har aldrig trott att fridykning kunde leda till döden. Klipp till nästa scen. Och där är hon mitt i allt i vattnet. Hon befinner sig i startposition för en tävlande fridykare. Och ni vet alla som dyker så andas ju så här jättelänge. Först för att fylla lungorna och sen just före de ska dyka, hon ska ju nu göra ett rekord, så det där lägger de sig så här, och så gulpar de så här, in det sista utan att släppa ut någon syre. Och då vet man ju så här, okej, startskottet är nära nu. Och så, på så given signal, så skjuter hennes spänstiga kropp då rakt ner som en pil genom vattnet. Och kameran följer henne. Och så är det så här, höger hand, vänster hand, så drar hon sig neråt. Hon får ju också då neråt. Längs ett sånt vertikalt rep. Det är så otroligt vackert filmat. Det mesta har de filmat själva, för att man kan ju inte skicka dit dykare, det är så djupt. Och där, hon kommer så djupt att det blir fritt fall. Och fritt fall blir det vid ungefär 30 meters djup. Då har en fridykares lungor liksom tillräckligt komprimerade. De har blivit tillräckligt komprimerade. Och då förändras den här det blir en tryckförändring och dykaren blir negativt flytande, alltså kroppen börjar sjunka av sig själv. Och det här lär man sig i den här dokumentären, att det här är den mest fridfulla delen av dyket. Man dras ner i havet. Och jag tycker att det är så obehagligt.
Ja, jag får panik här.
Jag får alltså panik av det här.
Men har ni hört det där att folk som nästan drunknar säger att om de dör så vill de drunkna? För att det är så jäkla skönt just för det. Alltså sådana som har just... Alltså det finns någon känsla där. Så kanske det här är en liksom simulation.
Ja, jag tror det. Alltså det kommer ett... Ja, jag vet inte om det är just därför. Men okej, vi fortsätter här den här scenen. Ja. Det kommer så här underbart vackra koraller. De är på Bahamas. Det är så vackert. Och de här dykarna, de ser ut som fiskar när de far ner. Liksom, de har så strömlinjeformade. Och de är alla jättesmala. Jag antar att man måste vara jättesmal för att kunna dyka så här djupt. I don't know. Nå, det här blåa havet, det börjar byta färg. Och sen blir det förstås svart. Det blir ett svart, tomt, ogenomträngligt rum. Och då är vi nere på 100 meters djup. Och då vänder Alessia. Och sen tar hon sig tillbaka upp. Hon tar en sån här lapp. Man måste bevisa att man har varit där nere. Och då är det en hand över hand över hand. Och hon kommer liksom högre och högre upp. Och man sitter ju där i den där soffan. Och är sådär, herregud, herregud. Och liksom, den där tiden när hon har varit där nere och vända, den är så fruktansvärt lång att jag tappar andan.
Men är det inte så att världsrekordet att hålla andan för fridykar är något så här typ 14 minuter? Alltså det är så
Det är väl inte riktigt 14, länge. men det är jättemycket.
Ja, men det är mycket mer än man tror.
Jag försökte
alltså, igår. Det började vara sådär. Avatar. Ja. Kate Winslet hade lärt sig hålla andan i 7 minuter. Det är så.
Ja, och det är ju ett rekord. Det är ju sjukt länge. Jag satt igår i soffan och försökte hålla andan i 30 sekunder. Ja. Men det där... Det enda ljudspåret som finns i den här scenen, det är ett sånt här ljud av ett ständigt långsammare hjärtslag som så småningom tystnar. Och Alessia Sekinis kropp börjar rycka. Det blir så här, den vill ha luft, den där kroppen. Så hon har ju varit där nere. Det är också att det är ju ett tryck och du rör på dig. Det är ju inte som att, så jag såg när Kate Winslet tränar inför den här avatarrollen, att man tränar ju också så att hålla andan, man står stilla. Men här rör de ju sig, så det, du använder, förbrukar energi och syre och så vidare. Nåja, de här återkommande blackoutarna är groteska att se på. Ögonen är vidöppna och hjärnan lider av syrebrist, hypoxi. Och det här kallas alltså shallow water blackout. Och det är den farligaste delen av dyket. Det är alltså när man kommer nästan till ytan. Man ser det där ljuset. Man ser, där då får jag äntligen frisk luft. Så det där, då lärde jag mig då att det handlar om tryckets effekt på andningsgaserna. Och ju djupare du har dykt, så desto större är de här effekterna. Ett lägre koldioxidtryck registreras i blodet. Och andningssignalerna blir svagare. Det här ger dykarna en falsk känsla av att kunna stanna nere längre. Finns inte här en filmtrend nu? Att man håller på med de här filmerna. Det är adrenalinstinna naturdokumentären möter äventyret som ibland blir en kärlekshistoria. Jag säger bara det. Se på den här the deepest breath. För det är liksom inte bara det är bara fridykning, men det kommer också med en kärlekshistoria. 2018 kom den Oscar-nominerade Free Solo. Han är sitten.
Ja,
Alex Honnold, han friklättrar upp för El Capitan i nationalparken Yosemite 900 meter rakt upp i luften.
Mm.
Det är ju en otrolig...
Jag var tvungen att titta mellan
filmen. Ja, kunde alltså, du Andrea se på den? Om du
jag kunde se på den.
Den har jag sett, ja. Det var ganska...
Timme efter timme där, en hårsmål från kliver rakt in i stora evigheten. Ja. Så. Ja, den är, det är en otrolig film. Den borde man ju se på bio. En annan film man borde ha sett på bio, men jag har sett den också hemma i min soffa, det är The Alpinist, kom 2021. Finns på Viaplay om man är intresserad av att se den. Den handlar om en ganska udda klättringsstjärnan, Marc-André Leclerc. Och han liksom friklättrar berg som ingen annan människa har bestigit tidigare. Och också den här Free Solo, Alex Honnold, han är helt sådär, okej, okay, han är sjuk. Att liksom, det är den enda klättrare han såg upp till.
Mm.
Okej, okay, och sen kanske ni har sett Fire of Love, som handlar om de här...
Nej, tyvärr.
Nej, jag har inte sett det, men det finns på min lista. Ja.
Bra, den är
ja, rekommendär. Ja.
Forskarna.
No, Grizzly Man 2005, den kan ni börja med.
Den har vi sett.
Och sen ger jag nu att alla sällskapets lyssnare och Andrea Elmer, så nu ger jag helt tillåtelse att ni får köpa chips och ni får köpa karki, ni kan ligga i soffan, börja streama. Ni behöver inte dö ännu. Det finns andra som gör det där i de där dockarna. Men det där, jag har nog funderat jättemycket på att vad är det som gör att man liksom då vill göra det här. Och just i den där The Alpinist, som den här filmen med den här Marc-André Leclerc, så han säger själv där att, så att i något skede, när han var kanske 20, så var han jätteintresserad av droger. Och om han inte skulle ha liksom fortsatt att klättra, friklättra och bara blivit galnare och galnare i den här friklättringen och gjort större och större, ta i större och större risker, så ska han antagligen bli en druggie. Att när de tog så här syra på... alltså acid.
LSD.
Så han sa att när hans kompisar tog en lapp så tog han 20. Att han liksom, han kunde helt enkelt inte sluta. Och det här är ju antagligen...
Men det är ju att bli satt för att LSD är ju inte beroendeframkallande.
Nej, men att han vill bara vara på den där trippen hela tiden. Han vill liksom inte komma ut ur det. Så att så, han
var jobbigt.
Och det sa hans mamma blint ur. Hon säger att han hade ADHD. Mm. Och var det inte också i den där Free Solo att den där Alex Honnold inte liksom hade hans hjärna funkat på ett annat sätt. Att man har någon drive i sig.
Mm. Var det inte med honom? Han var väl inte heller rädd? Till exempel.
Nej, det var alltså väl just det.
Jag tycker att han
inte hade det.
Nej, han var inte rädd, ja. Liksom, det hade han inte.
Någon jotto i hjärnan som gör att han inte var rädd. Inte den här Marc-André, han var inte heller rädd. Alltså, tänk att aldrig vara rädd.
Ja.
Och jag tänker också, ni vet Maslows behovstrappa. Det måste ju handla också till en del av det. Alltså det här motivationsteorin som säger att det finns då fem kategorier av mänskligt behov. Och det bestämmer en individs beteende. Och först på behovstrappan är mat, vatten, luft, sex. Mm. Och sen kommer det just trygghet, gemenskap, självkänsla. Och sen sist kommer det här självförverkligande behov. Och liksom, bli allt du kan vara. Alltså det här att vi också idag, jag vet inte, det är så att vi men jag tycker inte riktigt om så här evolutionsteorier. Men liksom att det finns så lite faror, så vi uppfinner dem själva.
Mm. Men jag tror att du var inne på något, Elma, med det här att känna sig verkligt levande.
Mm.
Exakt, och alltså för jag tänker ändå hur mycket jag ser på alla de här, och jag är ju alltså besatt av sådana här filmer, jag märker att jag har ju sett alla de här när de bestiger Mount Everest och dör liksom. Det är ju jättemycket sådana filmer det finns också, så alltså är det egentligen försvarbart att söka kickarnas kick med livet som insats? Alltså,
alla får väl bestämma själv.
Men man får väl bestämma själv då, men just i The Alpinist, det där dödsföraktet får en högre mening där. Att det är ganska effektfullt och inkännande i den dokumentären. Men i The Deepest Breath, jag blir till slut så arg. Jag blir arg på de där fridykande idioterna, för de utsätter sig själva för så mycket fara. Varje dyk är jättefarligt. Och då också så ligger jag, i det här skedet ligger jag så upp och ner i soffan. Mm-hmm. Så att jag kan titta på dem liksom från fel. Alltså vet du, jag tittar alltid, de kommer alltid upp. Men, för att jag blir så utmattad.
Det låter det låter jobbigt.
Men nu måste ju vara för dem så att livet, om man inte skulle göra det där, inte värt något. Så för det viset så tänker jag att inte de så rädda för att... Alltså just att de skulle sitta i soffan och titta på TV. Alltså, va?
Det vill de inte göra.
Nej, de vill inte göra.
Och det säger den här fridykaren, det säger friklättraren, det säger de alla. Och exakt som du sa, Elmer, att vare sig man är högst uppe på någon vindpinnad bergstopp i Alperna eller 100 meter under vatten, utan så situationen, just där du är där, tvingar dig till att vara i stunden. Du kan inte tänka på alla problem du har. Eller att, jag vet inte om det går jättehårt i ditt huvud. Du, har, liksom, du är väldigt aktiv. Så mitt i den stunden måste du bara fokusera. Mm. Att det är en sån extremt farlig form av mindfulness. pilsnarraggarna.
Yes.
Varsågod, Andrea.
Tack. Alltså, jag har ju då tittat på realityserien Pilsnarraggare. Och den publicerades på Arenan 7 augusti, så den har funnits där en dryg vecka och blivit omtalad. Det har skrivits kolumner och det är också väldigt många som har sett den. Och det är korta avsnitt, 15-20 minuter, 6 stycken. Så det går bra att bränna. Jag bränner liksom av alla på en gång. Och det är produktionsbolaget Eva Lingon som har gjort det. Det är en verkligt fin produktion, tycker jag. De har idag i ett halvt år följt ett gäng med pilsnärraggare och det är Matilda Mata Vestergård, även känd som Porrbollin på TikTok, och så är det hennes bästa vänner som är Kimmen, Emma och Tilde, och de åker nog omkring med hennes bil som hon har döpt till Scrambler, för det är en Rambler American och det är en riktig skrothög så den skramlar. Och de bor på landsbygden i Österbotten, Korsholm. Har ni tittat på den serien?
Jag har faktiskt inte hunnit se.
Men du har
inte
hört?
Jag har hört om det, ja. Jag har läst
om att det är ett fenomen. Jag har sett på den, ja. Den är jätte lättsmält. Alltså det är inte tungt att se på den.
Nej, och det är jätteroligt för det, när det stod så här, genren för den här serien på Arenan stod det gladlynt. Så det är tydligen en genre då.
Ja.
och jag håller med, den är ju väldigt...
Den är faktiskt gladlynt.
Underhållande och liksom gullig på något sätt. Och... Alltså jag vet inte, det här kan ju alla, men bara så lite bakgrund till raggarkulturen. Den är ju enorm i Sverige, har gått lite upp och ner hur stor den har varit, men den uppstod på 50-talet. Och då var den nu ganska rakt importerad från USA och hela med tonårskultur och rock'n'roll och allt som hände på 50-talet där. Och då var det liksom amerikanska fina bilar och man lyssnade på Elvis Presley och hade så här 50-talsstil. Då är det ju så här Hövholmsfrilla på tjejerna och så här slickat på maderat hår på killarna. Det är liksom klassiska raggare då. Och den kulturen finns fortfarande. Men så finns det då den här andra delen som kallas då pilsnärraggare. Och då åker man omkring i skrotbilar och fokuset är att åka runt och spela hög musik och supa. Och det är också ganska roligt för att ganska mycket i den här serien handlar just om hur de har problem med att de där bilarna går sönder och att de är så låga så att de fastnar liksom i naturen. Att det är väldigt mycket runt i bilarna, men inte att man ska liksom visa en fin bil man har, utan att det hela tiden ska köras efter någon växellåda för då har den gått sönder igen.
Och så kör man efter den där växellådan hela vägen till dem, först så kommer man tillbaka och sen är det fel växellåda.
Ja, det är väldigt mycket, de har mycket utmaningar. De åker till Västerås Summer Meet som är Nordens och en av Europas största bilträffar. Och jag tycker att det här är ju en svensk kultur, en enorm svensk kultur som ändå inte har varit så mycket i populärkulturen eller i finrummet. Jag tänker att absolut, på 90-talet kom ju den här serien Ronny och Ragge,
jo,
med Peter Settman och Fredrik Granberg. Det kan jag tänka mig att det är det som folk tänker på. Det var ju en humorserie. Och sen så på 70-talet var det ett slags krig mellan raggare och punkare. Så då tror jag att det skrevs ganska mycket i mainstream om det också. Och det är också från den tiden som Eddie Medusa kommer. Det är en artist som många känner till. Och sen så är det ju då det här Epa-dunken. Den är ju enorm, det känner alla till. Och tidigare i sommar, så det var ju när ni var i studion, så pratade ni med Nadde Barman i sällskapet när hon berättade om Epa-dunk.
Ja, jag tänker också, för Nadde är ju lite med raggare. Jag vet inte.
Ja, hon sa ju också att hon har själv den här, liksom, och det hade jag aldrig hört, att tydligen finns det någon finsk motsvarighet som heter då Amis Pop. Och alltså Amis är då liksom slang för människor som har gått yrkesskola istället för gymnasiet. Och att hon liksom kommer på det från den kulturen. Så nu måste jag då alltså full disclosure säga att jag kommer absolut inte från den här kulturen. Jag är uppvuxen i centrala Helsingfors. Så jag var knappt överhuvudtaget ens i Österbotten när jag var barn och ung. Och jag har aldrig bott på landet. Du har ju bott på landet, Kia. Du får nu liksom representera det.
Jag har ju gått i skola i Sibbo. Eller jag känner alltså många då fiftare, alltså... Jag kallar dem för fiftare, men alltså raggare.
Ja.
Och det är då det är inte pilsnärraggare, utan det är just de här som har de här fiftare bilarna.
Och då är hela
det
stilen.
Den stilen. Mm. Och den är ju alltså konstant. Det är som med pilsnärraggarna, de ser ju alltid likadana ut.
Ja. Men nu med de här Epa-dunken som ju, alltså, den är ju så enorm, det är ju alltså 50 miljoner strömning. Alltså det är hur mycket som helst. Och nu kommer då den här serien. Så det känns som att nu har raggarkulturen a moment. Nu skrivs det kolumner i huset som det här. Så att jag tänkte att jag måste titta på det här. Jag måste också försöka förstå vad det här handlar om. För jag förstår det då liksom inte. Och jag kollar på en annan serie som ligger på SVT Play som heter Epaliv. Och den är ganska lik den här på det stället. För det är en reality-serie som följer ett gäng ungdomar i norra Sverige. Och de är ju yngre för att de åker då Epa-traktor. Och det är ju alltså bilar som är gjorda så att man inte kan åka mer än 30-40 km i timmen. Och jag nämnde ju den här kolumnen, det är alltså Filip Teir, kulturskribent som kommer från Österbotten, och han skrev att han får hemlängtan av att se den här serien. Och också att den är jätteviktig, därför för att den ger en bredare bild av finlandssvenskheten. Och där tyckte jag att han hade något. Och det har ju också varit, när jag tänker på ditt ämne, att det finns sannfinländare som har uttalat sig om att jag, de där finlandssvenskarna, de är ju sådana översittare. Det har alltid varit så på något sätt mer att det är eliten och också de stora liksom, kulturfamiljerna och industrifamiljerna och liksom de rika överglas finlandssvenskarna som har varit bilden av vad finlandssvenskar är. Jag vet inte om det här är en generalisering, men jag tänker att det finns ändå någonting i kanske att sannfinländska, alltså det var ju många olika röstmagneter i Österbotten, och en av dem, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men alltså hans valkampanj var typ att han på TikTok gjorde några videor om att bensinpriserna ska sänkas. Och för de här i pilsnärraggarna är det ju också jätteviktigt med bensinpriser, för då åka omkring med bilar. Det finns liksom någon kanske koppling, och att det är liksom en folklig kultur på ett helt annat sätt. Och jag tycker också det är spännande, för att jag tycker att den där serien gav ett stor förståelse också för hur jävla omöjligt egentligen det är för SFP att vara ett parti, för att de ska appeala till de här människorna, men de ska också appeala till någon sådär jätteliberala, kosmopolitiska helsingforsare som kanske är borgerliga men tycker att svenskar är viktiga. Alltså, vilken otroligt svår balansgång det finns där. När du som har sett den, har du några teorier om varför den har lockat så många tittare, den här serien?
Jag tror att det är på grund av porrbollen. Ja. Alltså Mata.
Fast hon har typ 7500 följare på TikTok. Det är ju, även om alla hennes följare ska titta, så är det ju inte alls en stor del av hur många som har sett allt som allt.
No, alltså säkert för att det är i tiden. Ja. Det är så som du säger, det är momentum för ragga-kulturen just nu. Men nu har den är ju jättesnyggt gjord.
Ja, den är väldigt, väldigt
Och bra. Den är väldigt underhållande. Ja. Alltså det blir ju inte tråkigt. Och det blir, för jag tänkte när jag började titta så var jag så här sex delar. Liksom. Vad ska den handla om då? Mm. Men det handlar ju om dem.
Ja.
Ja, och det händer hela tiden något. Mm.
Ja.
Jag tänker bara att det säkert också handlar om att man har lite koll på svenska nyheter, att den här epadunken har blivit så stor nu, och att man alla, eller jag tänker också så att vad är det nu egentligen, att man har lite känn, och sen kommer det nu en serie som handlar om Finland.
Ja, alltså
jag tror att det
där
intresse finns, för att det har blivit så mega just nu i Sverige.
Ja, och jag tänker att utan epadunken så skulle det här nog inte ha kanske gjort.
Ja.
Men jag har liksom några grejer varför jag tänker att den är lockande. Nå, dels då hela reality-trenden, hur bra reality som görs nu för tiden från många olika länder. Det finns ju givetvis kvar helt den här genren av, och det också kan vara jätteunderhållande. Jag älskar liksom det här Bling Empire-serierna som handlar om rika, bortskämda, helt fruktansvärda människor vars enda tid går ut på att snacka skit om varandra och skapa massa drama. Det är liksom en genre. Och så finns det hela den här genren som handlar om dejtande och liksom
ja,
sånt.
Alltså, du tycker om sånt?
Ja, jag tycker sånt.
För du är ofta som du säger, ja, men jag just sett den här nya
jag tycker om sånt. Jag är ganska ointresserad av någon sån just då, Paradise Island, liksom den genren där man sätter ihop människor som ska supa och knulla. Men reality som är äkta, som alltså följer människor där det inte handlar om att de ska skapa drama eller utsättas för något, utan man bara följer dem och får lära känna dem. Då har det nästan ingen skillnad vem det man följer, för att alla människor är liksom intressanta att lära känna, och de här är dessutom jättegulliga.
Ja, men vi pratade ju om Mer People för en tid sedan. Ja. Det är ju också, det var ju
Det är liksom en jättespeciell subkultur som man inte visste något om. Det här visste jag kanske lite mer om innan, men ändå att man måste få komma in i deras huvud. Och jag måste säga, okej, de här tjejerna är väldigt gulliga. Den här Kimmen, honom får man inte särskilt mycket grepp om. Han säger nästan ingenting. Han sitter mest och rapar, de facto. Och sen en annan orsak är ju just då att det är underhållande, att man blir glad. Det här är ett gladlynt, en genre. Men så tänker jag att tredje orsaken som vi har varit inne på är just då det här att folklig kultur nu, att det är som en motreaktion på elitistisk liberal kultur, att det är ett slags revansch att nu blir det här människorna sedda och också att de representerar ett fuck you till systemet. Och att det är spännande och att det är befriande och att det är det som lockar på något sätt. Men ändå, det här är alltså så exotiskt för mig och känns väldigt, väldigt långt borta. Jag funderar så att vad är det som gör att det är så långt borta? Och jag tror att huvudgrejen är nog det urbana versus liksom landet. Mm. Att jag verkligen är uppvuxen i centrala Helsingfors och sen har jag bott i Stockholm och jag har bott i flera andra städer. Att det är urban kultur liksom det som ligger mig nära. Men sen så var jag så att ja, men vi har ju vissa, okej, dels är vi finlandssvenska allihop. Och sen, jag gillar jättemycket att festa. Och jag gillar att festa med mina vänner. Att varför känns då det där så liksom exotiskt på något sätt för mig? Och då kommer jag fram till att jag gillar inte att festa sittande.
Aha.
Och de sitter ju i bilen och festar. Det är liksom det de gör. Mm. Jag vill dansa och jag vill vara runt liksom, och mingla och röra på mig när jag festar. Att det är det som är också jätte på något sätt främmande. Jag har liksom inte helt formulerat det här. Jag tycker mer att det är intressant att fundera och att diskutera de här sakerna. Mm. Och det som gjorde det också så... jag läste också den här De omättliga av Alexander Kavalev nu på sommaren. Och
den här boken
är ju väldigt omtalad. Den här boken skriven under pseudonym. Jag har fått många diskussioner med folk där sommaren och försökt liksom luska i att om någon vet vem det är. Men den handlar då, den har beskrivits som en finlandssvensk exit, den här norska tv-serien. Och det handlar om då överklass finlandssvenskar i Helsingfors. Och det är också en kultur som känns främmande, men där kan jag ändå förstå jättemycket av referenserna och liksom på något sätt hur de tänker och lever. Men sen nu när jag kollade på Pilsnerraggare så såg jag parallellt en serie som inte är en reality-serie utan en fiktionsserie på Netflix som heter Glamorous. Och den har kommit dit ganska nyligen. Och där spelar skådespelaren Miss Benny, en wannabe smink-influencer som vi, alltså alla möjliga skeenden, får jobb på ett sminkföretag och blir assistent till en legendarisk för detta supermodell som nu har det här sminkimperiet. Hon spelas av Kim Cattrall, så det är alltså Samantha från Sex and the City. Och vi rör oss då i New York, både på Manhattan och ute i Brooklyn och till och med i Jersey, New Jersey. Och det utspelar sig i modevärlden, i beautyvärlden. Och sen finns det också underliggande, det är väldigt, väldigt diversitet på skådespelarna och mycket utspelar sig också på en klubb med drag queens. Och här förstår jag absolut alla referenser och känner på något sätt att jag är en del av den kulturen även om jag är en vit, cis, mestadels hetero kvinna så har jag ändå känner jättemånga i den här kulturen, har varit jättemycket på bögklubbar alltså, och titta på alla RuPaul's, Drag Race, etc. etc. Så att den här grejen känns närmare mig än pilsnärragare. Och det är ju ändå ganska bizarrt. Men jag tänker att det har att göra med också den globaliseringen av allting, av all kultur och subkultur. Att man kan välja själv att identifiera sig med någon kultur som ligger egentligen liksom ganska långt borta rent fysiskt, om man kanske någon gång har rest dit och sådär, att man kan liksom hitta sin egen kultur lite så här var som helst. Men jag är jätteglad att Pilsnerraggare gjordes, för att nu har man fått en inblick i den här kulturen och kan lite så på något sätt förstå sig på den.
Jag tycker det är sist att Porrbollin Mata är huvudrollsinnehavaren. Det är en kvinna, eller en nej, nu visste det en kvinna. Jag vet inte hur gammal hon är, 20.
De är så 19, 20.
De är ganska unga. Men i varje fall, liksom att, hur sist är det inte att man har byggt upp en serie om raggare och huvudrollen, eller det kretsar alltid kring henne. Plus att hon är sån där, hon är sån här att var hon än är så händer det något. Ja. Det är som hon har med sig något sånt magnetfält. Alltså jag är lite, jag är inte något litet, jag är ganska fascinerad av henne. Mm.
Och det var, jag tycker det är en intressant aspekt där du sa, för att i det här Epa-liv-serien som jag också talar om som finns på SVT och i den här serien, så ser man att det finns en utveckling i raggarkulturen, eller i alla fall tror jag att det har varit tidigare, så att det är ganska mycket att det är mansdriven kultur där det är männen som meckar med bilarna, männen som kör, kvinnan sitter liksom bredvid. Men både i Epa-liv och i den här så meckar de ju själv och fixar själv, och det är jättemycket ofta så att det är kvinnorna som kör.
Exakt.
Så det känns också roligt att säga att där finns väl någon. Ja. Det blir mer jämlikt.
Och alltså, så eftersom jag fick tilldelad rollen att jag fick vara det här landebon, ja. Så jag kan ju nog säga att jag har vuxit upp sen när jag liksom blev högstadieålder, så flyttade vi till Borgå. Och i Borgå så fanns det nu kanske en nattklubb som inte jag kom in på, för att jag var typ under, det var kanske 20 års åldersgräns. Ja. Så jag har åkt torgmunkki. Jag hade alltid pojkvänner som hade några bilar, och så får man, alltså med så här vidriga granar, vad heter den där, Wunderbaum?
Wunderbaum.
Ja, och så får man omkring i deras bilar, för det var det vi gjorde på fredag och lördag kväll.
Men för att det kanske inte fanns.
Det fanns inte så mycket annat, och det där gjorde alla.
Men jag började tänka att egentligen är det ju ganska nära, som du sa, att du gillar att mingla, gå runt i det där, men det är ju egentligen, de minglar bara men att de åker med bil. Ja. För jag tänker att det är ju också det att man åker och säger att händer det något. Ja. Så det är ju egentligen samma idé som att vara på en klubb, det är bara det att klubben är hela den där stan eller byn eller vad det är. Så jag tänker att på det viset kan man förstå det. Alltså där gör man så.
Mm. Och så älskar jag deras samhörighet. Och jag älskar när Matta säger också sådär att ja, min bästa vän Emma eller vad hon heter. Och så har jag har känt henne lite under ett år. Bara, wow! Alltså det är så nice hela den där. De är så bra vänner. Och de är så roligt. Alltså, jag menar, jag tycker att det handlar om väldigt mycket annat än bara raggarkultur. Det handlar ju också om samhörighet. Och att höra att det är en grupp.
Mm. Mm. Jag måste bara säga en. Det här är inte alls något så exakt citat, det som talade om ju dialekt där, men alltså en sak som hon sa var jag sådär I hear you. De frågade henne sådär om relationer och liksom killar och kärlek och sådär, och då säger hon i princip så att ja, men alltså jag trivs så bra i mitt eget sällskap, jag förstår inte varför jag skulle blanda in någon annan i det där. Det tyckte jag var jättebra.
Porrbollin.
Porrbollin tells the truth.
Tack Andrea Reuter för sällskapet.
Tack själv.
Tack Elmer Bäck för sällskapet.
Tack.
Jag heter Kiesvetihin. Hej då!